Hej och välkommen till podden Fatta forskning, en podcast som görs med stöd från Stig och Ragna Gårdons stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om var vår forskning tar oss om 10 eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Klara Fröberg. Välkommen till Fatta forskning. Hej och välkommen till podden Fatta forskning, Johan Nyrenius från Gillbergscentrum vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och även specialistpsykolog och specialist i neuropsykologi vid vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Idag ska vi för första gången i den här podden prata om psykiatri, och det ska bli jättespännande.
Hallå, hallå. Tackar.
En av mina bästa kompisar är läkare. Och nu när jag har känt henne ett tag så har jag ju märkt att när hon är ute på fester och träffar folk, då är det ju väldigt vanligt att hon får frågan om diverse åkommor och kan du titta på det här födelsemärket och vad säger du om det här? Och då tänker jag, du är ju psykolog. Hur ter sig det när man är ute på sociala tillställningar?
Jag vet inte om jag har vant mig eller om det är mindre. Det känns som att det var mer för 10-12 år sedan. Men det händer väl då att någon, framförallt när folk har fått i sig några glas vin, att man får frågor om både det ena och det andra. Sådär. Men inte så, jag tycker det var vanligare förr.
Okay.
På något sätt, sådär. Eller så är det min bekantskapskrets som har blivit lite mer inskränkt. Eller sådär.
Det är ingen som vill att du ska ge någon diagnos? Sådär.
Nej, det är det väl inte riktigt. Eller ibland kanske någon. Fast då handlar det om att de kanske i konflikt med någon och tycker att de gärna skulle vilja ha någon diagnos, men de är i konflikt med, och det brukar vi inte bistå med direkt. Sådär. Men eller där det som man får mycket, så är det frågor från vänner och bekanta kring deras barn och sådär mycket. Att vad detta händer och här är det problem i skolan, eller mina barn gör så här och så här, och vart kan man vända sig om man har de här problemen. Så att det är liksom guidning, och det är nog samma oavsett om man är psykolog eller kurator eller läkare eller så. Vart söker man med de här åkommorna liksom?
Mm. Ja, och nu för att gå till de mer seriösa frågorna. Du är alltså psykolog och du är ju här i podden för att berätta om din forskning. Men jag tänkte om du kunde berätta lite grann vem du är och vad du har för bakgrund.
Ja, jag är psykolog då som sagt, och så har jag nu precis nyligen, för snart 3 veckor sedan, så disputerade jag på en avhandling om autism i vuxenpsykiatrin. Och jag jobbar som specialistpsykolog, heter det, en specialisttjänst hos vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Och min bakgrund, det börjar bli ett par år med autism. Jag började hålla på med autism 2006 kanske. Och sen har jag jobbat, alltså man hamnar in i det, man halkar in i saker på ett bananskal oavsett bransch, tror jag. Men för min del så började man att jag gjorde praktik inom en verksamhet i Göteborg som heter Barnneuropsykiatriska kliniken, som sysslar med diagnostik och utredningar av barn med bland annat autism då, och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Och sen blev det som det brukar bli, att det blev lätt att få jobb inom det området som man har gjort praktik inom. Och så gick jag vidare till något som heter barnhabilitering, och sen barnpsykiatri, och sen vidare till vuxenpsykiatri med lite flyttar och så. Så att autism och överhuvudtaget utvecklingsrelaterad problematik, typ ADHD och intellektuell funktionsnedsättning och så vidare, det har funnits med som någon slags röd tråd genom min yrkeskarriär hittills då. Och så har jag haft turen, kan man väl säga, förmånen eller så. Jag har kunnat jobba med personer från 1,5 till 65 eller så, med det här sättet att fungera.
Och hur länge har du hållit på med din forskning?
Vi började skissa på projektet i hösten 2017, tror jag. Så att det blir ju 6 år ungefär.
Och vad var upphovet till att ni ville börja forska inom ämnet?
Jo, det är så att autism känner du kanske till, och det vet väl lyssnarna också, tror jag, att man brukar tänka att det är ett barndomstillstånd, och det tänkte man från början ju. Och väldigt, väldigt mycket, nästan all forskning faktiskt, har handlat om barn och ungdomar. Det kommer igång lite grann nu, de senaste åren har det kommit igång, och det sker en utveckling på vuxensidan också. Men det ligger långt, långt, långt efter kunskapen vad gäller barn och ungdomar. Så att framförallt den gruppen som jag har tittat på, då, eller vi har tittat på i mitt projekt, som är då de vuxna som inte får diagnos från de här vuxna och som missas då som barn. Den grupp och som då kommer till psykiatrin.
Mm.
Den gruppen finns det väldigt lite kunskap om. Och det gick upp för mig och sådär att det var så lite kunskap om det först efter kanske ett par år i vuxenpsykiatrin. Man förutsätter liksom att det finns kunskap, och det är många som förutsätter att det finns. Men ganska grundläggande saker, eller helt grundläggande saker, som hur många är det här i vuxenpsykiatri och hur mår de och vad finns för riskfaktorer för tråkiga utfall och sådär. Det finns inte helt enkelt. Så att av det skälet så börjar vi titta på det.
Kan du berätta lite om bakgrunden för den här patientgruppen? När började man ens ge vuxendiagnosen autism eller utreda de här patienterna?
Det har man väl på ena sidan gjort ganska länge, tror jag. Det är ju ingenting som vi har liksom tittat på just i mitt projekt. Men i stort kan jag säga att det är... Att man började göra vuxna eller ge diagnoser till vuxna, det började man nog i alla fall, nu kan jag säga fel, men åtminstone tidigt 90-tal, sent 80-tal tror jag att det var en del som fick sådana diagnoser.
Mm.
Det var jag tror. Sen ökade på mer och mer. Det som har hänt med diagnosen och diagnoskriterierna och liksom hela begreppet autism, det är att det har breddats sen 1980 ungefär, så har det breddats mer och mer och diagnoskriterierna omfattar fler och fler människor, kan man säga.
Mm.
Så att det ökar ju, och tittar man på mängden diagnoser som ställs på vuxna personer, alltså de som får diagnos för första gången som vuxna, så det ökar ju nästan exponentiellt som det ser ut de senaste 10 åren framförallt. Det sker jättemycket.
Mm. Hur många pratar vi om då på ett ungefär?
Ja, tittar vi på våran klinik i Helsingborg, eller vi har ju då i våran, på kliniken så har vi 3 stora, det som heter allmän psykiatriska mottagningar då, som tar depression och ångest och det som inte är beroendesjukdomar och psykossjukdomar eller äldre, kan man säga. Och det är de som i huvudsak gör de här bedömningarna. Det ligger någonstans mellan 10-15% av patienterna där har en autismdiagnos idag.
Okay.
Så att det, och så var det absolut inte. För jag vet inte hur det låg till för 10 år sedan. Där har vi inte så bra statistik, men det har ökat väldigt, väldigt mycket.
Hur har livet sett ut generellt för den här patientgruppen?
Det är en stor fråga som är viktig. Men där är, alltså det är en väldigt bredd i den här gruppen. Det är jättestora skillnader mellan den. För att det är ungefär en femtedel, tänker vi idag, har en samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Då, att man har gått i särskola eller behöver särskola. För 15 år sedan så trodde vi att det var 80% som hade det. Eller så. Men då visade det sig att det inte... Eller det är så många som har det som vi kallar för normalbegåvning då, som har det, att det är fler som det var innan. Men tittar man på de som går i vanlig skola så vet vi inte så särskilt mycket om utfallet som vuxna faktiskt. Utan de långtidsuppföljningar som har kommit, de publiceras bara de senaste 5-7 åren. Men det var ingenting som vi tittar på i min studie, men de studierna som har kommit, så ser det ut som att den här gruppen man går in och ur är det som man kallar för liksom positive outcomes, eller bra positiva utfall. Och då menar man att man har en livskvalitet som man är nöjd med, man har en livssituation som man trivs i och sådär, vad gäller framförallt sysselsättning och bostad och så, och stöd. Så att det är som att man har det bra i ett par år och sen har man det ganska risigt i ett par år. Och sen har man det bra i ett par år igen, att det blir lite fram och tillbaka. Och varför det är så, det är en väldigt bra fråga. Den behövs det också göras med forskning. Sådär. Men man kan tänka att man kan spekulera i att det kanske har att göra med hur pass väl anpassat saker och ting är. Och hur mycket man känner till sina svårigheter. Att man har hamnat, man bråkar eller lyckas hamna i en situation som funkar för en. En sysselsättning som man trivs med och sådär, precis som de flesta andra. Men kanske möjligen, det här är också spekulation, men att den här gruppen mår sämre när det inte funkar.
Vilka är de mest påtagliga skillnaderna i egenskaper mellan patienter med och utan autism inom den vuxenpsykiatriska öppenvården?
Det är en grymt bra fråga, därför att det var ett så här förvånande resultat i våran studie. Det är det finns inte så många skillnader mellan. Och tittar man på alla det som vi kallar för sociodemografiska faktorer, utbildningsnivå, inkomst, hur mycket man jobbar, alltså hur stor andel som är arbetslösa, tidigare kontakter med vården, om man är gift, om man har barn, alla sådana, så såg vi inga skillnad mellan grupperna. Utan det är liksom samma. Och sen tittar man på psykiatriska faktorer, förutom då om man tittar på NPF-diagnoser eller utvecklingsrelaterad problematik och ångestsvårigheter. Förutom dem så såg det precis likadant ut. Det var precis lika vanligt med psykotiska upplevelser och depressioner och ätstörningar och så vidare. Så att alltså, psykiatriska öppenvårdspatienter, om man säger så, folk som mår dåligt och mår så jäkla dåligt som man söker sig till psykiatrin, där ser det ganska likadant ut. Skillnaden är, den tydligaste skillnaden är just autismsymptomen, kan man säga. Alltså det vi tittar på, så är det ju olika aspekter av social ömsesidighet, att man kan vara ömsesidig med en annan person, att man har ett intresse av andra och att man har en förmåga till kommunikation. Plus samtidigt att man har ett ganska speciellt restriktivt beteendemönster där man fastnar i aktiviteter, att man är ganska rutinbunden och man är känslig för förändringar och sådär. Och det är ju de olika symptomen, det är som ett mönster av symptom som utgör detta. Sen kan man ju ha jätteproblem i sociala sammanhang utan att man har autism, det kan man ha alla möjliga skäl. Men just det mönstret av symptom var det som skilde dem åt, de här två grupperna, väldigt, väldigt tydligt. Mm. Så att det var ganska spännande, tyckte jag, att se att det var inte så jättestora skillnader om man tittar på hur måendet såg ut. Alltså, mår man dåligt så mår man dåligt, det är väl någon slags budskap att det ser ungefär likadant ut. Men, och det här vet vi inte än, utan det är ju en tanke för framtiden, att kanske är det så att vägen tillbaka till att må bra kanske ser annorlunda ut. Det vet vi inte, men alltså, om man ska anpassa behandlingsmetoder och hur man ska göra.
Och du pratade lite grann om er forskning nu, och jag vet att ni har bland annat tittat på samsjuklighet, men kan du berätta lite mer om den här forskningen? Ni har gjort flera olika studier, eller hur?
Ja, vi har gjort vi har tittat på två grupper, kan man säga. Men den som har varit störst och den största delen av projektet, då tittade vi på alla som kom på nybesök till allmänpsykiatrin i Helsingborg under 2019 och 2020. Så alla som kom och inte hade haft psykiatrikontakt förut och kom in, de undersökte vi då.
Mm.
Och försökte se, då ville vi se hur många är det som man kan tänka har autism. Och de som då har autism, hur mår de? Och är det skillnader mellan dem och andra patienter i psykiatrin? Är det någonting som särskiljer? Och i så fall vad?
Mm.
Det var liksom tanken, beskriva den gruppen, kan man säga.
Just det. Så den låg som ett underlag för de studier som ni gjorde sen, när ni tittade på mer specifika delar för de här patienterna?
Ja, precis. Det man gör är att man samlar in en massa data och information. Så att vi träffade våra deltagare, eller dels så fyllde alla som kom till psykiatrin, om de fick. Det var självklart inte tvingande på något sätt, men det vi bad dem att fylla i ett självskattningsformulär med påståenden om just autism då. Och sen på sådana här formulär så finns det liksom en poänggräns, och det betyder ju inte så mycket så, kan man säga. Alltså, för lyssnarna kan man säga att det är den här typen av självskattningsformulär, då finns det alltid poänggränser och så. Och de är jättetrubbiga, sådana här självskattningsformulär, och det säger, en poänggräns säger ungefär att det här skulle eventuellt kunna vara någonting, oavsett om det är autism eller formulär för depression eller så som finns på nätet lite överallt. Men de som kom över den gränsen på det här formuläret, som då skulle kunna tänkas vara autism, de kallade vi till en uppföljande intervju och då kunna delta i projektet rejält. Och då var det en lång 2 timmars intervju där vi gick igenom lite allt möjligt.
Mm.
Att man hamnar högt på ett sånt formulär, det kan bero på lite vad som helst. Det kan bero på en depression, och det kan bero på autism, och det kan bero på att man är i en livskris. Eller det behöver inte alls vara autism. Men vi tänkte att vi tar in så många som möjligt, och så ser vi vilka de är. Och så undersökte vi dem, vi tittade på psykiatriska faktorer, så här, vad man har för psykisk ohälsa. Vi tittar på hur de funkar i vardagen och deras bakgrund, och det som man kallar för sociodemografiska faktorer, som utbildningsnivå och inkomst och sådana saker. Tidigare sjukhistoria och kontakter med psykiatrin innan och så.
Mm.
Mängder med olika sådana variabler. Och det man gör sen så är att man går igenom det, och så tittar man på vad är det vi vill undersöka, vad vill vi analysera.
Men bara för att förtydliga, de här patienterna i sin första kontakt med psykiatrin, jag gissar att de har inte sökt sig dit för att de tror att de har autism, utan de har sökt sig dit för att de har någon typ av besvär så att de inte mår bra.
De flesta är så, precis. Sen är det en liten del av dem som har sökt för att de tänker att de har autism och vill veta. Och en del av dem som söker för att de tror att de har ADHD. Och har känt igen sig mer i de symptomen när de söker själva. Så. Men det var över hälften sökte för andra saker än just utredning av såna här neurotillstånd. Då.
Mm. Kan man säga någonting om den här patientgruppen generellt? Hur de har mått och så vidare när de har levt fram till vuxet liv utan att ha fått en diagnos?
Ja, de har, oavsett om man har fått diagnos eller inte, det såg vi om man jämför våra resultat med tidigare studier. Vi tittar ju på de som inte har fått diagnos förrän de blir vuxna förstås. Och sen, men det finns en del rätt snygga studier på där man har följt barn som har fått diagnos runt låg- mellanstadieåldern. Och sen har man följt upp det 10 och 20 och 25 år senare.
Mm.
Vi hade nog väntat oss att det skulle vara lite större skillnader mellan de grupperna. Och att det skulle vara ett tydligt kanske annorlunda utfall på de här som får diagnos som vuxna. Men det ser ut att vara samma sak. Och det som är tydligt i gruppen så är det att depressioner och ångesttillstånd är det som är absolut vanligast. Att man har ofta flera depressioner och ganska mycket ångestbesvär. Som fobier och generaliserad ångest, att man är väldigt orolig. Eller det som heter agorafobier som man kallar för torgskräck, för att man inte riktigt är bekväm att ta sig ur huset. Och så. Och också andra utvecklingsrelaterade besvär. Det har vi vetat också sedan innan, men vi kunde belägga det i den här gruppen också. Då, som tics till exempel. Eller ADHD. Det var också vanligare i den här gruppen om man jämför med vuxna personer som då är psykiatripatienter men inte har autism.
Just det. Och när du säger att du blev lite förvånad att det inte var så stor skillnad mellan de här grupperna. Är det för att du tänker att om man har fått en diagnos tidigare så har man kanske fått hjälp tidigare kring de här övriga tillstånden som du beskriver som depression och så vidare?
Ja, nästan. Lite det också tror jag. Men att det var en hypotes som i alla fall jag hade och en tanke innan. Att om man har fått en diagnos när man är 8 år, säger vi. Och så har man fått stöd i skolan och ens föräldrar och släkt har fått kunskap om vad är det här och hur kan man bemöta detta. Och hur funkar vårt barn? Och skolan har fått information och man har fått stöd i skolan och så att det skulle vara förebyggande för och att man då skulle utveckla mindre psykisk ohälsa eftersom det är en lägre belastning då.
Mm.
Det kunde vi inte riktigt svara på här, men det är svårt att göra den jämförelsen också fullt ut och i och med att det här är en selekterad grupp då, det är det de söker för att de har ganska allvarlig psykisk ohälsa.
Vad tror du att det beror på att det är fler som söker just, som du sa, att några av dem i er studie hade kommit för att utreda om man kanske har autism eller ADHD? Vad tror du att det grundar sig i?
Jag vet inte riktigt. Vi ställde inte de frågorna till dem, men man kan ju spekulera i att det, kunskapen är mycket mer spridd i samhället nu jämfört med för bara 10 år sedan och framförallt för 20 år sedan eller 30 år sedan.
Mm.
Och att man kanske har, det är inte ovanligt att det är personer vars barn har blivit utredda och som känner igen sig i beskrivningen och vill ha ett svar själva på.
Mm. Precis, jag tänker att det ligger i oss alla att vi vill ta reda på vem vi är och varför vi är som vi är. Vad tror du är anledningen att de här patienterna inte får sin diagnos förrän de är vuxna?
Det är en jättebra fråga som jag så gärna skulle vilja titta vidare på. För det kräver liksom ett eget upplägg för det nästa. Men det som man tror, vi har inte kunnat undersöka det, men från andra studier så har man tänkt att dels så är det här med kunskapen, att kunskapen inte fanns. Att man visste inte, om man tänker de här som personer som är födda före 95 eller så. Då fanns i regel inte den här kunskapen. Och det finns studier som pekar på att de som är födda på tidigt 90-tal jämfört med på sent 90-tal så är det uppemot 3-4 gånger vanligare att ha fått en diagnos till exempel. Och det var ju någonting med kunskapen där som spreds. Så mycket, ibland pratar man om den här, de här vuxna, eller de som får diagnosen vuxna först. Som ett par brittiska forskare som har kallat det för en förlorad generation. Då. utifrån att det fanns inte, till kunskapen fanns inte, det gick inte att få en diagnos eller för stöd då, för man förstod inte vad det var.
Mm.
Och att man kanske söker för det senare, eller att det känns igen senare. Sen är det andra saker som man tror spelar in från andra studier, så är det såna här saker som att det är jättevanligt med psykisk ohälsa i den här gruppen, och då överlappar det varandra. Och har man autism så har man ett särskilt sätt att fungera som är speciellt, och man blir speciell i sociala sammanhang och det blir krångligt. Men om man samtidigt är deprimerad så ser man, det som är tydligt är att se depressionen. En person som är nedstämd och helt knäckt och energilös och inte orkar någonting. Då är det som blir tydligt, så att då blir det svårt att se vad finns bakom där, om något finns bakom. Att det är så här överskuggande och överlappande problem. Och det man ser är ju det man är van vid att se, tänker jag. Så jobbar man i psykiatri och har gjort det länge, så och är van vid att se depression, så tänker man, depression.
Mm.
Sen är det ju en del de som har en begåvning inom normalvariationen, som vi säger i den här branschen då, alltså som inte har en intellektuell funktionsnedsättning och har gått i särskolan. Så här. Där hävdar en del forskare att man maskerar, man döljer symptomen för att man vill passa in, eftersom det blir negativt för en om man sticker ut för mycket. Och det kostar också energi då. Eller dels bidrar ju det till att det kanske inte syns lika tydligt när man är, i alla fall när man är tonåring eller så gammal, så att man kan kanske dölja det lite grann på något socialt sätt. Men det kan ju spela in också då, att det inte kommer fram så tydligt. Och sen så jag nämnde innan, kriterierna för diagnos har ju ändrats jättemycket sen de kom. De första liksom operationaliserade manualbaserade kriterierna som kom 1980, så har det hänt massor.
Och sen har ju samhället ändrat massor. Jag tänker också, jag som inte är forskare, jag kan ju ta mig rätten och spekulera. Jag tänker att ett av mina värsta uttryck, det är det var bättre förr. Det finns ju många som gillar att prata om det så. Men och just när det gäller psykiatri så finns det både det var bättre förr och inte. Men jag tänker just det här med att vara, som du sa, att man kan ha svårigheter i det sociala, eller att man kan känna att man inte passar in och så vidare. Det är ju intressant att fundera på om det var lättare förr, eller om vi har ett samhälle idag som ändå är, trots att vi pratar mycket mer om de här sakerna idag, så undrar jag om det ändå inte är mycket mera, ja, men lite tuffare. Det är mycket krav på det sociala idag, tänker jag. Som har två barn, som en tonåring och en som snart är tonåring. Att det, ja, det är jätteintressant att fundera också på hur vår omvärld påverkar de här sakerna. Hur de svårigheter man har liksom, socialt och så vidare.
Skolan ställer ju jättehöga krav på idag. På ganska tidiga åldrar. På att man ska alltså samarbeta och projektarbeten. Så jobba ihop med andra. Så var det inte när du eller jag gick skolan.
Liksom. Nej, det, verkligen.
Det kom ju sen. Men det var ju först liksom, när man hade kommit upp en bit i åren. Så att det märktes nog inte lika tydligt. Och även om man tänker tillbaks på när man själv gick i skolan. Så är det klart att man kan se vilka som förmodligen hade ett autistiskt sätt att funka då. Men det funkade, och det var ju folk som var kanske lite egendomliga, men de löste ändå skolgången. Sen vet man ju inte hur de mådde när de gick hem och så. Men, sen var ju samhället var ju annorlunda då, för det var inte bara skolan som var annorlunda. Om man backar till, det räcker med att backa till 80-talet, så var det ganska många jobb som inte hade de här jättekraven att man hela tiden skulle vidareutbilda sig eller hela tiden var så superflexibel och liksom vecka för vecka planering och sådär, utan då var det fortfarande rätt så mycket om man tänker tillverkningsindustri. Och liksom, man gick och stämplade in och så körde man sin arbetsdag och så var man färdig sen. Det här är ju personer som oftast har ganska stora besvär med förändringar och att saker inte blir som det är planerat, och man behöver liksom någon slags rutinbundenhet i sitt liv. Och det är ju jättemycket jobb. Samhället ställer ju väldiga krav både i skolan och i arbetslivet, tänker jag, på flexibilitet just.
Ja, verkligen. Och även samverkan med andra, att jobba projektbaserat, att jobba aktivitetsbaserat, att interagera med väldigt mycket olika, både liksom kommunikationsverktyg men också personer varje dag. Att när man kommer hem vara liksom dränerad på energi, och då där vissa individer känner att de kommer hem och längtar efter social samvaro, och för vissa så är man helt slut av att sortera alla intryck och behöver liksom stänga av. Så det är klart att det säkert också påverkar mycket.
Ja, precis. Och precis som du sa nu också, tänker jag är viktigt att kommer jag att tänka på just med intryck, sinnesintryck, att det är också så extremt mycket mer nu jämfört med för bara 10 år sedan, 20 år sedan. Alltså med allting med smarttelefoner, och det är allt från liksom hur stadsbilden ser ut, liksom alla intryck och reklam och allting som kommer. Alltså man blir bombad med intryck hela tiden, och har man autism så har man också, det är lite svårt att sortera och hantera när det är mycket intryck på en gång då. Och det kan man tänka på då, om man bara går in i en vanlig liksom mataffär, stormarknad, liksom, hur mycket, alltså det bara står rätt emot den liksom, och det blir också väldigt tröttande, tänker jag. Så att det är ytterligare ett krav som är svårt att möta. Så att det är som att samhället har gått i en riktning som inte är så bra för just den här gruppen.
Nej, eller och ja, kanske inte så bra för någon grupp. Bara, alltså, bara att, gå och handla i olika butiker gör också att man behöver lära sig hur det fungerar att handla i olika butiker med alla olika självskanningskasser, olika system. Och, ja, det är verkligen speciellt.
Och så ska man vara medlem överallt också.
Ja,
och så lösenord ska man ha till varje sån här butik. Ja, det är helt otroligt.
Ja, nu känner jag mig lite gammal när jag säger allt det här. Men vad kan då en diagnos i vuxen ålder innebära för den här patientgruppen?
En del hävdar att liksom, diagnosis is the treatment någonstans. Alltså veta, för man förstår hur man fungerar. Bara veta om att man har ett sätt att fungera som är annorlunda mot de flesta. Det här är någonting som förekommer hos 1% av befolkningen ungefär. Så det är ganska ovanligt. Men att det finns en logik i det, att det finns kunskap om, alltså det är förutsägbart det här sättet att fungera, det finns massor med kunskap, och det hjälper ju många, tycker jag, att se att hur ska jag anpassa mitt liv själv, vad kan jag träna upp för förmågor, och vad ska jag absolut inte träna upp och kämpa på så med, utan vad ska jag istället kanske undvika och låta bli, så att man får mer kontroll över sitt liv och mer begripligt hur man reagerar, och man blir, som du sa innan här, helt utpumpad efter en dag i någon viss miljö och bara förstå varför.
Just det. Lite snällare mot sig själv kanske.
Ja, precis. Att du var ju och handlade på en stor mataffär här, så kommer jag hem och är helt slutkörd och vill bara bryta ihop och gråta i soffan i en timme. Alltså, ja, men det kanske inte är så konstigt, för det är ju det är en jättesvår situation för mig.
Mm.
Jag ska nog inte gå till den mataffären klockan 17.30 på onsdagar, utan jag ska nog försöka vara där när de öppnar på lördagen istället. Alltså sådana saker som kan göra jättestor skillnad för många.
Mm. Gör det också att man kan få lättare hjälp med den här, med andra åkommor som man kan drabbas av, till exempel depression, eller du pratade om olika fobier. Gör det att man, om man får en autismdiagnos, hamnar man då inom psykiatrin så att man har någon att höra av sig till när man känner att man mår dåligt senare i livet?
Nej, då söker man som alla andra, tänker jag, om man råkar ut för psykisk ohälsa och depressioner och sådär. Tyvärr är det så, det är ett område som vi behöver utveckla och forska mer på. Så vad gäller behandlingsmetoder, vi vet inte just nu hur våra vanliga behandlingsmetoder för depression och ångest och sådär funkar för den här gruppen. Det finns några studier och det är en del gjort och så, men då är det gjort på ganska små grupper. Om man tittar på läkemedelsstudier till exempel för psykiatriska eller psykofarmaka, så har man gjort det på ganska så små grupper, på kanske uppemot en 50 eller 100. Mm. Om man tittar på vanliga studier, om man tittar på de vanligaste antidepressiva som används idag, så är det ju många, många, många tusen personer som man har grundat den kunskapen på. Sen är ju det här, det är ju inte aliens det här, utan det är människor precis som det är väl vem som helst. Så att, men vi vet inte fullt ut hur våra behandlingar faktiskt funkar för den gruppen. Många hävdar ju att till exempel psykoterapi behöver man ju anpassa på olika sätt utifrån att man uppfattar saker lite annorlunda och tolkar kanske på ett lite annat sätt. Men det finns väldigt lite kunskap kring liksom exakt hur ska man anpassa då, och vilka metoder ska man anpassa, vilka ska man satsa på, vilka metoder ska vi inte erbjuda för att det funkar inte, till exempel. Sånt behöver vi titta väldigt noga på. Och det är ju någon slags vision eller drömbild sådär, att inom en hyfsat snar framtid kunna veta bättre att okay, här har vi en person som har en svår depression och autism samtidigt. Alltså man har ett autistiskt sätt att fungera och så har man råkat ut för en svår depression. Ja, men då vet vi att då ska vi pröva det här i första hand och hjälper inte det, då ska vi vidare till det här och hjälper inte det så tar vi detta. Så.
Ja, du får ge dig ut och fixa de sakerna, känns som.
Ja, men får jag bara, om de bara vill ge mig lite pengar så fortsätta titta på det, tänker jag. Det är nästan nackdel att det är väldigt mycket, det blir bättre och bättre och jag har haft tur och fått finansiering och så, men väldigt, det mesta går till forskning på barn och ungdom, nästan. Det var bara några år sedan så var det faktiskt en amerikansk myndighet som sammanställde det och tittade på att 98% av alla forskningspengar inom autism gick till forskning på barn och ungdom och 2% gick till vuxna.
Oj, det är ju väldigt stor skillnad.
Ja, det är helt otroligt.
Okej. Ja, det var ju lite tråkigt att höra. Det är som att när man är vuxen, då är det ändå klart.
Ja, men det har sett som ett marginellt fenomen i vuxenvård sådär, och vuxenpsykiatri. Och för 20-25 år sedan så trodde vi att det var ungefär lika ovanligt i vuxenpsykiatri som befolkningen i stort. Alltså ungefär 1% eller 1,5. Så att man har sett det som ett marginellt fenomen. Så att då har man tyckt att varför ska vi forska på det? Det är ju nästan inga patienter som har det. Så det har varit liksom rationalen för den studien vi gjorde där vi tittade på hur vanligt det var. Att faktiskt visa på och peka på att det här är mycket vanligare än vad man kan tro. Det visste vi inte innan vi började i och för sig, men vi hade väl någon tanke på att det kanske var det.
Ja, för hur många var det i den här första studien som ni gjorde?
Det var jättemånga. Det var mycket fler än vad vi trodde. Och vi räknade ihop det till uppemot nästan 19% av alla som sökte. Och det kan man, där får man vara lite försiktig när man tolkar det. För att det här är en studie på en liten mottagning i Helsingborg. Men om man struntar lite grann i exakta procentsatser så var det visa tydligt, om man kan ändå säga är. Och tydligt så är det att det är väldigt mycket vanligare i psykiatri än vad det är i befolkningen i stort. Då.
Vilka var liksom de övriga samtidigt förekommande besvären som de här patienterna hade?
Ja, men det var framför allt då ångesttillstånd faktiskt. Depressionen, om man jämför med det vi jämförde med, så var det ju andra psykiatri, nya patienter i psykiatrin som inte hade autism då. Och då var det inte jättestora skillnader, men just ångesttillstånd var vanligare. Även andra utvecklingsrelaterade besvär, typ som ADHD och tics, det var vanligare i autismgruppen också. Och sen var det så att autismgruppen hade faktiskt, om man tittar på antal diagnoser, psykiatriska diagnoser som de fyllde kriterier för, så fyllde autismgruppen nästan ungefär dubbelt så många diagnoser som de som inte hade autism. Och det behöver inte automatiskt betyda att de är sjukare eller mår sämre, men det visar att det är rörigare.
Mm.
Det är en mycket rörigare bild och svårare att förstå sig på. Om man fyller kriterier för en massa tillstånd samtidigt så blir det svårt att sortera i det. Vad är vad och vad ska vi börja dra i och vad är största bekymret?
Och vad kan vi behandla samtidigt och vad måste vi ta ett steg i taget?
Ja, precis.
Nu har ni ju gjort flera studier och du har precis disputerat. Och hur tänker du dig framåt att resultaten från din forskning kan användas för att förbättra vården och stödet för de här personerna med autism?
Jag tänker att det största är att visa på hur pass vanligt det är. Och för att det behövs så mycket mer kunskap. Det är klart, vi har kunskap att utreda och sådär i vuxenpsykiatri, men det behövs mer kunskap. Det behövs fler som kan det riktigt bra. Så. För att kan man det bra, då blir det också lättare att ha ett bra bemötande för den gruppen. Det är någonting som är, det har vi inte heller studerat, men det är liksom av klinisk erfarenhet kan jag säga att det är många som får ett bemötande som inte funkar så bra. Man anpassar sig inte utifrån att det här är personer som har ett annat sätt att tolka information och så. Och då är det många som med rätta blir missnöjda över bemötandet då.
Bemötandet alltså i själva vårdbesöket eller?
Ja, men precis. Det har varit liksom, nu sitter jag och spekulerar lite, men lite kvalificerade gissningar också. Men tittar man på hur psykiatrin har utvecklats i alla fall i Skåne och i Vegregionen och jag tror det är så i Stockholm också, så är det är mycket de här snabba kasten och det är inte alls säkert att, alltså, söker man vård nu idag för depression och kommer till psykiatrin och så jobbar man ett tag med det och sen är det lite bättre och då skrivs man ut och sen om 1,5 år eller om 8 månader så är det lite illa igen och då söker man igen och då får man träffa en helt annan person, kanske på en helt annan mottagning och andra. Det är sådana saker, är alltså att man får träffa samma person just när det är svårt med förändringar och nya möten med nya människor ofta är krångligt och svårt. Bara sådana enkla saker som att man i möjligaste mån får träffa samma person eller ha möjligheter att kontakta vården vad gäller liksom, du vet, receptförnyelse eller rådgivning eller vad som helst på något sätt som kanske kan vara lite mer anpassat då. Till exempel sådana saker. Och sen det här som vi snackade om för en stund sedan här med behandlingsmetoder.
Det känns som att det finns så många ämnen som du skulle kunna forska vidare inom. Och jag tänker, när du sa det här med att det är så pass få forskningsmedel som ges till forskning på vuxna. Så tänker jag, vi har ju ett helt arbetsliv som vi har diskuterat otroligt mycket de senaste åren medialt när det gäller till exempel pandemin. Och jag som är en person som jag tror inte har autism kan ju känna hur pass mycket bättre jag har mått av det nya arbetslivet efter pandemin. För att jag har möjlighet till hybridarbete och just få ta bort lite intryck utifrån hur det var förut. Då tänker jag att det borde verkligen forskas. Tänk om vi kan få ett arbetsliv där vi också har en högre förståelse för att personer är olika, att vi behöver ha ett annat arbetsliv. Vi kan inte kanske designa ett kontor efter att alla ska sitta i ett aktivitetsbaserat landskap. Alltså att vi skulle behöva ha ett arbetsliv som har en förståelse för att det finns kanske en andel av våra medarbetare som har autism. Och hur skapar vi en arbetsplats för dem så att alla får må bra här? Jag tänker att det vore inte orimligt med den typen av forskning heller, eller?
Nej, inte alls. Inte alls. Och det, att man kan anpassa arbetsuppgifter efter vem man är och hur man är, det tänker jag är en medvetenhet som man behöver, som någon behöver titta på och liksom föra ut i perspektivet och kanske forska mer på det också. För varför ska alla sitta med på alla möten om man har skitsvårt att vara i gruppsammanhang och inte reda ut det riktigt och bara må sämre av det. Varför ska man göra det då? Jag tänker, det är ju ingenting vi har undersökt i mitt projekt, men man hör ju det mycket från patienter att, eller man märker ju av det, så det är ju oerhört kompetenta människor, precis som vem som helst. Det är bara att det som lägger krokben för både studier och arbete och gör att man inte trivs och får sluta och så är det de sociala kraven. Det är liksom, ja, men jag funkar jättebra, jag är jätteduktig på det jag gör, men fikarummet funkar inte. Och det blir, och man är konstig om man inte sitter i fikarummet och då tittar folk konstigt på honom och så blir det pinsamt. Alltså, den typen av problem. Så. Och varför måste man sitta där?
Ja, för det är ju jätteintressant just det här med unga och barn som vi pratade om innan. Att skolan, idag är det liksom vedertaget att vi känner till att barn har rätt till anpassning i skolan när det gäller NPF och övriga diagnoser. Men vad händer sen då när de här barnen ska ut i arbetslivet? Hur anpassas sig arbetsplatserna? Det finns ju en stort mellanrum där på något sätt i vad alla vi i samhället känner till och hur vi liksom ställer oss till den frågan.
Ja, just. Precis. Det är jättemycket där som man skulle behöva titta på och se vad man kan anpassa och göra. Det finns ju en del företag som har ju faktiskt använt kunskap om gruppen för att anställa folk. Så det fanns ett företag i Göteborg bland annat, jag tror inte de finns kvar, fast det är nog av branschskäl snarare än någonting annat, men som bara anställde personer med det som då kallades för Aspergers syndrom till exempel, och det var till arbetsuppgifter som var, det var inte särskilt sociala kanske krav på arbete, men det var stora krav på liksom kunskap och noggrannhet och sådär. Det var, de hade ju lärt sig det snabbt, de som hade företaget, att det här finns ju inga bättre anställda till de här uppgifterna som de gjorde. Och alla trivdes. De anställda trivdes och sådär, men sen fick de, jag vet inte om branschen förändrades så de fick lägga ner eller hur det var. Men det finns lite sådana exempel, tänker jag.
Men hur känns det för dig rent personligen att veta att du verkar inom ett område där det skulle kunna göras, du kan göra hur mycket som helst och det skulle behövas mer forskning om allt det här?
Ja, men det är så här, det blir svårt då att hitta. Alltså man, för min del så blir det att jag vill göra allt liksom, samtidigt. Och då, det kan man inte göra, för det hinner man inte med. Men man får försöka hitta och paketera saker så att man kan presentera det på ett sätt så att det går att få liksom, finansiering och någon som betalar för det. Sen är det i många andra branscher så är det att folk, eller forskningsområden ska säga, så sitter folk och håller lite på sina idéer och så är man lite halvparanoid, så jag tänker om någon knycker mina idéer. Men det skojar jag om senast häromdagen, bara att när någon varnade för att man passar så ingen knycker idéerna. Så det får de jättegärna göra. Jag får 35 idéer om dagen om vad man skulle borde göra med den här gruppen. Så att om någon knycker 34 av dem varje dag och gör verklighet och sådana projekt, det är skitbra. Ja. För då blir det ju gjort.
Vad är nästa steg för dig nu då? Vad kommer hända? Vilka av dina 35 av dagens idéer kommer du ta vidare?
Det finns lite olika uppslag. För att se det jag gör nu, så är det att skissa lite på andra projekt ihop med andra personer. Vad man skulle kunna göra, så skriva ihop det och dokumentera det. Och sen när jag och de som jag hittar på de här projekten ihop, när vi är ganska nöjda och tänker att det här skulle vara kul, då blir nästa steg att söka pengar för det då. Så att det vi tittar på, alltså det som är spännande, det är precis som jag sa här nyss då, alltså just hur funkar psykiatrisk behandling för den här gruppen? Kan vi se att den funkar ungefär som för andra grupper? Att man blir bättre? Eller är det inte så? Där har jag en hypotes om att det kanske inte nödvändigtvis är så att man inte får så mycket hjälp, utan att man blir ganska lämnad. Sen om man tittar på långtidsprognos för de som får diagnos som vuxna, det vet vi inte heller. Det skulle också vara spännande att titta på hur ser det ut. Det blir ju långsiktiga projekt då, men hur ser det ut när de är, om man får diagnos om man är 25, hur ser det ut när man är 35 och 50 och 60, hur blir livet då? Riskfaktorer har varit bra att titta på också för riktigt allvarliga utfall. De som mår allra sämst och kanske avlider i suicid eller har jättebesvärliga självskadeproblematik eller sådär. Kan man se riskfaktorer där så att vi kan få veta vart ska vi sätta in mest resurser så snabbt som möjligt? Ja, men lite så. Alltså, jag hade kunnat sitta i flera timmar och bara spotta ur mig det här, tror jag. Men det är lite sådana, mest vad funkar och vad funkar inte i psykiatri för den här gruppen. Det är ett jättestort område som, där det behövs göras mycket. Så det tänker jag väl försöka hoppa in i på något sätt här.
Ja, jag känner mig jätteengagerad nu i det här med arbetslivsfrågan. Jag vill typ skriva en debattartikel.
Ja, du kan skriva du kan göra en avhandling själv.
Ja. Ja, men jag har inte sett den kopplingen förut heller kring att man inte forskar på det. Samtidigt som jag tycker att alla pratar om stressen i just arbetslivet före och efter pandemin till exempel.
Det finns ju en del forskning faktiskt, som jag har inte läst den bara. Men jag vet att det finns en sån här grej som ligger på listan som får man lite tid över så kan man sätta sig in där. Men det har gjorts en del vad gäller arbetsliv och autism, just egenskaper och inom arbetsorganisationspsykologi. Så att det är inte jättemycket, men det har börjat vakna till liv och komma igång där lite.
Mm. Ja, men jag tänker att målet ska vara att det ska komma in i liksom hållbarhetsrapporteringen för ett företag egentligen. För där pratar man om social hållbarhet, alltså människorna på en arbetsplats också. Mm. Och det krävs att det då finns en plan, en åtgärdsplan för, ja, men vi har ju för lika behandling och vi har vid sjukskrivning och så vidare. Att det här borde komma in där också.
Ja.
Och nu ska jag ut och missionera om det här.
Ja, men det är bra. Det är jättebra. Ju mer kunskap som kommer ut och så där, ju mer medvetenhet om det som kommer ut, desto bättre är det, tänker jag.
Det här är ett ämne som jag och jag gissar att du skulle kunna prata om hur länge som helst. Men för den här gången så får jag säga stort tack till dig, Johan, för att du var med i podden. Och så får du komma tillbaka och berätta om din nästa studie när den är klar.
Ja, men det gör jag gärna. Tack så mycket för att jag fick komma.